varmt, varmt välkomna allihopa. Och då menar jag verkligen alla, för vi har ju live-publik med oss idag. Geekpodden sitter nämligen på Trollcon 2025 och har en egen hörna här, där vi kommer under avsnittets gång intervjuar massa härliga gäster från popkulturens alla hörn. Och vi som sitter här idag, det är jag, Fredrik Folinger, som då älskar fantasy och äventyr. Men jag har ju två stycken fantastiska kumpaner också med mig. Och jag lämnar ordet till den som sitter på andra sidan scenen här.
Ja, Erik Svensson. Jag gillar också all fantastisk populärkultur. Men jag gillar ju också ond, bråd, död och hemska saker. Det är därför som jag är Geekpoddens dödsexpert, hur jag nu fått den här titeln. Men jag kommer också sitta med och intervjua inte ett ont anande gäster. Till vänster om mig så har jag
Starlord Robert Gustosik tillbaka här. Dyker in lite då och då. Sitter också med i soffan hela helgen här och intervjuar. Ser vad vi kan få fram för spännande figurer. Det strömmar ju förbi folk här. Samtidigt som vi pratar här nu, man ser massa spännande figurer. Det är allt från superhjältar till mystiska djur, sådana här furries tror jag det kallas och lite sånt. Jag måste lära mig lite mer om det här idag.
Ja, och Trollcon är ju ett konvent som är, det påminner lite grann om Comic-Con. De säljer saker här, utställare, det är väldigt mycket gaming, det är brädspel, det är rollspel, det är liksom, you name it.
Men framförallt så är det ju cosplayen.
Ja, cosplay, ja, gud.
Det är ju den som är den viktiga, det är ju det det bygger på hela konventet. Och det är det som gör hela Trollcon lite speciellt, tycker jag också, det här att jag är van att gå på spelkonvent, man åker dit och spelar. Trollcon, det är en upplevelse. Man går där, man tittar på alla de här fantastiska kreationerna och kreativiteten som har funnits bakom de här projekten som de har. Vi kommer ju intervjua lite folk längre fram angående just cosplay.
Precis, och bland annat så har vi ju Henrik Pilrud som faktiskt kom tvåa i VM i Japan. Det ska bli väldigt kul att höra om. Men innan vi bara kastar oss in i de som vi ska intervjua idag, så vill jag ju höra vad ni har gjort för härligt, roligt, det senaste som då inte har med konventet att göra, men som ändå är ganska nördigt. Vi kan börja med dig, Robert.
Ja, men alltså, jag måste ju faktiskt slaska in på konventet här, för att det jag har gjort det sista är ju att jag har hjälpt min dotter med hennes kostym här. Jag har ju börjat halvcosplaya själv här nu då.
Halvcosplaya? Vad gör du då?
Nej, men alltså, jag har ju varit med i den, liksom lärt mig hur fan ska vi sy det här och hur gör man det här bältet? Jag måste spraya, limma, måla och...
Men vem har du tänkt dig att du... Om du får göra en dräkt, Robert, vem hade du klätt ut sig?
Om jag skulle göra en dräkt? Jag har ju redan min cosplay-variant, fast det är ju inte en känd karaktär, utan det är ju när jag är med på de här Magi-liven då, magiska Malmös Blåkulla-live, där jag är så mycket som magi, svenska magiministern är jag. Jag går med hög hatt, svart kostym. Jag är någon blandning av Gyllenroy Lockman från Harry Potter och Lucius Malfoy. Och gör en sån fantastisk karaktär som alla ungarna hatar.
Ja, Erik,
eller älskar
om du hade fått göra en cosplay-karaktär, vem hade du gjort då?
Jag behöver inte berätta vad jag skrev nördigt, utan nu är det helt plötsligt en helt annan fråga. Ja, du, ingen förberedelse.
Du ska väl vara The Grim Reaper?
Ja, det är jag ju på. Alltså, man fick välja helt fritt cosplay-grej och vad ska man säga, det var ingen issue hur man skulle göra det, så det är ju jättesvårt. The Grim Reaper kanske är jättebra, eller någon annan typ av övernaturlig varelse. Kanske typ, alltså, så de här frågorna. Låt oss gå med The Grim Reaper. Ja, Liemannen hade såklart valt.
Underbart. Jag hade nog kört på Indiana Jones. Det är för lite Indiana Jones nu för tiden. Men
det var ju lite otippat. Jag trodde du skulle köra Game of Thrones. Så.
Ja, nej, men det är som White Walker, men jag är för kort för det. Jag får ju,
ja, men har de inte... Du kan ju vara någon av de... Vad heter han? Lille figuren där.
Arya.
Nej, vad heter han? Lannister. Tyrion Lannister.
Ja, vi passar där. Erik, vad har du gjort för nördigt det senaste?
Jag är faktiskt med och kommenterar Magic online för Alara Games. Så har ju turneringar, tror jag var sjätte vecka ungefär, då är jag med och kommenterar dem live. Det får man säga lite nördigt, även om det är...
Vart känns det någonstans?
Det sänds på YouTube. Kan jag lägga ut länkarna själv, brukar jag hitta på Alaras hemsida när det sänds. Vi har ju en, får vi se om det kommer ut innan det här kommer ut ännu, men nästa helg från nu då, det blir det väl den 18, blir det väl? Den 18 oktober så är nästa sändning på engelska faktiskt.
Och Alara Games är ju faktiskt här på Trollcon också, så att det kan vi nämna.
Ja. Är det tittare från hela världen som följer de här sändningarna då, Erik?
Normalt sett är de ju på svenska, så gissningsvis inte från hela världen.
Svenskar i hela världen.
Ja, från ja, svenskar
det, 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 det är folk som bor i USA som kikar in i alla fall.
Ja, härligt. Jag börjar titta på den här... Jag väntar inte, nästan alla har kommit nu för tiden, om det inte är just Game of Thrones-serier. Men Peacemaker, som är då en spin-off på DCU, tror jag det deras filmuniversum heter. Och det är ju DC Comics olika karaktärer. Peacemaker är någon form av antihjälte. Han försöker vara en hjälte med allt går fel. Allting, alla bara dör. Har du också sett den, Robert?
Jajamän, jag såg precis klart sista avsnittet igår faktiskt.
Och vad tycker du?
Jag gillar den. Det som jag är mest förvånad över är hur mycket plats den faktiskt får i själva det nya DC-universe som nu skapas med Stålmannens senaste film och allting. Den vävs in rejält i Stålmannen-filmen faktiskt.
Och det är väldigt många karaktärer från nya Superman som faktiskt är med i den här serien. Jag var lite besviken på första avsnittet. Jag tyckte det var rätt mjäkigt och det är lite så här onödiga våldscener och sådär. Men sen tog den sig ordentligt, får jag ju säga. Och i slutändan så tycker jag väl att det var en väldigt bra säsong. En ja. Svag fyra kanske.
Ja, jag måste säga, jag tyckte den var lite mer polerad den här gången än vad det var. Alltså, det jag gillade med första säsongen var att den var totalt whack. Den var ju, det var ju så jädra galet så det liknade ju ingenting. Det var ju så här, bara, får man göra det här? Och där tyckte jag de tappade lite den här gången. Nu var det, vad ska jag säga, planerat dumt.
Ja, örnen har ju fått igli. För Peacemaker har ju ett husdjur som är en örn.
Och inte vilken örn som helst, kan man säga.
Ja, det är en superörn som heter Igli och han skäl ju showen ett par gånger under säsongen. I alla fall, vill man se superhjältar brutalt, alltså det är mycket naket, väldigt rått, då är ju Peacemaker-serien för den går på HBO. Med detta sagt så ska vi faktiskt ta in vår första gäst här. Med oss på scenen så har vi faktiskt skaparen till Trollcon. Och ni som lyssnar kanske undrar lite grann, vad är det här Trollcon? Så nu ska Ulrik Rin få beskriva, vad är det här för konvent vi är på?
Ja, Trollcon är ju en samling för nördar som verkligen blev mycket större än vad vi trodde det skulle bli.
För ni håller på i 6 år, är det korrekt?
Ja, det är 6:e gången i år.
Ja, och det jag kan säga då som har varit där ganska ofta är ju att du har ju vuxit otroligt mycket. Och ni har ju typ dubbel yta från förra året och 2 dagar.
Ja, 2 dagar testade vi förra året. Sen på ett föreningsmöte så var det en person från Innovatum Science Center som bollade idén att ja, men vi kanske kan öppna dörren bara som går liksom mellan lokalerna. Och då tänkte man... Så vi tog upp den kontakten och här är vi liksom.
Och vi sitter ju i Science Center nu och det innebär ju att ni har dubblerat er yta. Det finns så mycket mer grejer att ha. Vad är det som är nytt för i år?
Förutom då att det är mycket större yta så har vi kunnat ta in fler utställare. Vi har satsat väldigt hårt på Artist Alley som då har fått 2 helt egna rum. Det är nästan 30 stycken där.
Och vad är Artist Alley?
Artist Alley är ju då... unga, eller inte vara unga, men kreatörer som säljer sina verk helt enkelt.
För ni har ju gaming, ni har rollspel, ni har brädspel, ni har figurspel, ni har cosplay, ni har hantverk, ni har försäljare. Har jag missat något?
Ludosport har vi också.
Och föreläsare.
Och föreläsare, det har vi.
Avslutningsvis, vad ser ni fram emot mest under de här 2 dagarna?
Att se alla människor som kommer in genom dörren, som kommer välla in genom entrén och bara sprida ut sig i alla skrymslen och vrår som man sen kommer få jaga ut 7 timmar senare.
För det är, och jag kan säga att det är redan så här i öppning 1000-tals människor här. Det är ju helt magiskt. Stort lycka till med det här Trollcon 2025. Och då sitter vi här med vår första gäst för detta event. Och det är ingen mindre än Henrik Pilerud. Henrik Pilerud, du, ja, beskriv dig själv.
Jag tycker cosplay är kul. Håller på med det i 15 år ungefär. Och här nu var i Cypern förra helgen och på Cyperns Comic Con och dömde tävling och föreläste. Och en annan stor grej jag kan nämna som hastigast var väl en silvermedalj i VM förra året.
Grattis.
Ja, du är ju alltså silvermedaljör i, sa du, VM. Vart var det? Berätta lite om VM. Hur var det?
Det var i Japan förra sommaren, alltså 2024. Och det var väldigt varmt, för det är väldigt varmt i Japan, mitt i sommaren, 40 grader varmt. Men också väldigt spännande och roligt. Ett stort evenemang i en stad som heter Nagoya, som tar en hel vecka där man har parader, både utomhus och inomhus, mycket utomhus där det då är varmt då. Och så själva tävlingen i sig tar 3 dagar med all bedömning, fotografering och allting som sker innan själva tävlingen på scenen, som i sig tog 6 timmar.
Hur funkar det då? Är det något, åker du bara dit och säger att, typ som man gör på Trollkon, att jag vill vara med i den här tävlingen, eller är det att man, det är ju ändå VM, blir man kvalificerad nationellt, eller hur hamnar man där?
Ja, det är ett svenskt kval och det är på Comic-Con, vinter som det heter nu. Så i oktober året innan så tävlade jag och min partner Victoria Christensen i kvalet mot en handfull andra, och vi vann där då, och då blir man skickad till finalen i Japan.
Och då är det liksom att det ingår ju på något sätt i vinsten att man får åka dit och vara med och tävla i Japan då, eller?
Ja, precis. Så vi i det tävlande laget och en organisatör som följer med reser till Japan och är där och representerar Sverige.
Jag vet ju att i VM i Japan så måste man komma som en japansk karaktär.
Ja, det stämmer.
Och jag undrar, i kvalet till VM, måste det också vara en japansk karaktär?
I princip ja. Enkelt svar ja.
Så att på Comic-Con, de som inte kom som japanska karaktärer var redan uteslutna då?
Precis. Man behöver ju göra en direkt, någon slags japansk karaktär för att kunna vara med i den här kvaltävlingen. Och jag valde Totoro från min granne Totoro. Och så det var så det började. Och sen hakade Victoria på som Satsuki, tjejen från filmen.
Hur är det sen? När du sitter där, när VM har liksom börjat, är det olika heat så här som det är på friidrott? Eller hur är själva tävlingen upplagd?
Nej, det är det inte. Utan det är bara en kvaltävling. Och den funkar på de mesta sätt likt en vilken större cosplay-tävling som helst. Man ska göra ett framträdande på scenen som ska vara ungefär 2 minuter långt. Och man behöver ha gjort sina dräkter själv. Så vi hade skapat de här dräkterna, Totoro, lite längre innan. Så Totoro hade jag hunnit haft på ett par evenemang. Och det är väldigt klokt, för då hinner man testa så att inte någonting går sönder på scenen när det är dags för själva tävlingen. Så har man hunnit liksom laga alla barnsjukdomar. Så vi valde 2 scener från filmen som vi tyckte tillsammans berättade en historia. När Totoro och Satsuki möts första gången vid busshållplatsen på natten. Och sen, då där får hon en påse med nötter av Totoro som de sen planterar. Och så växer upp ett jättestort träd. Så vi tog de 2 scenerna och satte ihop med varandra för att få en schysst helhet och något som vi hann med på 2 minuter. Och sen själva tävlingsdagen går till så att man träffar domarna innan man ska gå upp på scenen. Och så görs det en bedömning, kallas förbedömning, för att det är före själva framträdandet. Där de kan kolla hur man har gjort allting med dräkten och man berättar om hur man skapat den. Och sen lite senare så är själva scenframträdandet när alla tävlande lag, man tävlar 2 och 2, gör sitt framträdande på scenen och så bedömer domarna det, och så allt det tillsammans blir det en poäng, och den som har presterat bäst vinner då.
Hur stor del utav bedömningen är framträdandet och hur stor del är dräkten när
I den här tävlingen kan man säga att det är 50-50. Det kan variera från tävling till tävling, men det är rätt vanligt att det ligger runt 50-50 så. På många ställen, ja.
Och du är ju domare i årets cosplay-tävling här, ja, på Trollkon. Har du några bra konkreta tips till de som står där ute nu och ska tävla nu då? Vad ska de tänka på?
Ja, dels så att man gör sitt bästa och inte sätta för höga krav på sig själv och inte liksom göra det för att tävla och vinna, utan göra det för att det är kul. Det är väl alltid en bra ingång, då kan man liksom aldrig förlora. Men en riktigt välgjord dräkt, då behöver man ju dels ha gjort så mycket som möjligt själv. Som man säger, den här dräkten jag har på mig nu, det är ingen dräkt som jag har tävlat med, men då är till exempel skorna gjorda så att jag har köpt ett par skor och skarvat dem med ett skaft. Och det är en ganska vanlig grej man gör med skor, att man modifierar, för det är jobbigt att göra skor. Egentligen handskarna är gjorda på samma sätt, jag har bara skarvat på en bit. Men skulle jag ha sytt handskarna skulle det såklart vara mer värt. Och sy just handskar är ett helvete som ingen tycker om att göra.
men hur som domare vet du det då? Är det något man liksom, ja, i förväg anmäler att jag har sytt, nej, alltihop, eller jag har köpt den här dräkten, eller?
Man träffar ju de som ska tävla, speciellt vid större tävlingar, då träffar man dem en och en och har några minuter med, och då får de berätta vad de har gjort och man kan titta på allting.
Men då är det bara ljuga ju. Då kan jag bara säga att jag har gjort allt.
Det kan man, men folk brukar inte göra det.
Nej,
i och med att vi får titta på nära håll så man ser mycket liksom om hantverket och hur det är gjort. Men självklart, det går att ljuga. Men ska man gå med en vinst som man inte har förtjänat då i så fall och må dåligt över det? Så.
Vi uppmanar ju givetvis ingen att ljuga. Jag vill bara kolla. Så att man får inte ljuga, det är viktigt att poängtera det.
Ja.
Men du har en jättefin dräkt nu, och för alla de som lyssnar nu och inte är på plats här, vill du beskriva vem du är idag?
Idag är jag Kanada från animefilmen Akira från 1988. En cyberpunk-historia, mycket inspirerad av Blade Runner och i hur den ser ut. Handlar bland annat om ett motorcykelgäng av ungdomar som lever rövare på stan, och Kanada är ledaren för det gänget, så det här är hans motorcykelkläder.
Då ska jag bara slänga in en liten nördig parentes om att det är ju faktiskt på gång nu en relive-inspelning av den animerade serien som kommer komma så småningom som en, vad heter det, verklig film.
En intressant fråga jag har, jag tycker den är intressant. En fråga jag har, det är helt enkelt, nu är du här som domare. Hur stor procent tävlar du och hur mycket åker runt och dömer? Som du var ju på Cypern förra helgen, sa du?
Mm.
Ja.
För mig så är den största delen av mitt cosplayande välgörenhetsarbete. Det är det mesta jag gör när det är cosplay. Ibland så tävlar jag. Det har blivit lite typ så här var tredje år när jag har gjort en ny dräkt som jag har gjort just helt från grunden. Och så är jag domare ibland. Som sagt, jag var domare i Cypern på Cyperns Comic Con förra helgen.
Om du vinner VM till exempel, får du ett sponsoravtal på 4 miljoner av Nike?
Nej, det kan man inte bli. Eller det är väldigt det är ingen som blir rik på det här. Det finns några få i världen som kan leva på sitt cosplayande, på att man är domare eller föreläser eller säljer böcker eller gör sådana saker man kan ta betalt för. Det är alltid lite problematiskt med cosplay att man oftast klär ut sig till någon annans varumärke. Så jag kan inte tjäna pengar på Akira-varumärket, för att det inte har inte jag rätt att göra på grund av upphovsrätt.
Jag såg bilder från när du var i Cypern här, att du hade med dig Totoro, jag säger alltid fel, Totoro-dräkten. Hur är den lätt att frakta liksom? För det är ju jättestor dräkt.
Ja, på sätt och vis är väl det den, man menar dräkten som är störst, men också går att få minst. Sen tar det 2 timmar att sätta ihop den och lika lång tid att plocka isär den, så det är ju besvärligt. Men och det var liksom också en tanke om jag skulle kunna ta med den till Japan för VM, så behövde den ju gå och packa i en låda som inte är större än vad flygbolag och sånt tillåter. Så den får inte vara för tung eller för stor. Så det är som en krinolinkjol, alltså som en massa ringar inuti som gör att det blir lite som ett dragspel. Så om man tar ut hela det där skelettet ur en och viker ihop det, så är det som en stor del av dräkten, en säck med tyg. Så det går förvånansvärt väl att packa. Det är fortfarande en stor låda, men relativt liten.
Stort tack till dig, Henrik, och lycka till!
Tack.
Med oss på scenen nu så har vi en av Sveriges mest produktiva och enligt mig då bästa regissörer, manusförfattare och även författare, Anders Nilsson. Varmt välkommen igen till podden, får vi säga.
Tackar! Hej Trollhättan!
Hej! vi försöker få igång publiken här.
Underbart, underbart. Du är ju på Trollkarlen, jag såg det på bokmässan också faktiskt, för du har släppt en ny bok. Berätta.
Ja, det här är då den tredje boken i Johan Falk-serien. Har ni sett någon Johan Falk-film förut? Så kanske ni undrar, varför finns det böcker? Jo, efter 20 Johan Falk-filmer så tog det 9 år. Sen kom då en och sen två, nu den tredje Johan Falk-boken ut. Så här är det 23:e Johan Falk-äventyret. Den kom för en vecka sedan.
Skulle du säga att det är den bästa Johan Falk-äventyret hittills?
Självklart, alltid.
för det här, om vi bara sätter in i Johan Falks kronologiska ordning. Vi har ju de tre filmerna, sen har vi ju serien egentligen. Som egentligen också är filmer. Men och böckerna då, när utspelar sig de?
Ja, grejen med Johan Falk är att alla filmer utspelar sig när vi har spelat in dem. Så att den 20:e filmen spelades in 2014, så den utspelar sig då av uppenbara skäl. Det är då det blev realistiskt, för att då såg Göteborg ut som den faktiskt gjorde år 2014. Den här första boken, den skrev jag 2023, och den kom ut då 2023, ungefär så här dags på året. Men det roliga är ju med de här tre böckerna då, varav det här är trea, så utspelar sig alla tre under 4 dagar. Så den här utspelar sig också 2023, men 4 dagar efter. Så att ni hör ju vilket action det är, om det är 4 dagar som gestaltas i tre böcker alltså.
Om vi då, utan att spoila liksom för mycket, men var befinner vi oss i Johan Falks liv i den tredje boken?
Ja, det är ju ingen jättehemlighet. Jag tror att väldigt många här har sett Johan Falk-filmerna. Och i den 20:e filmen så upplevs det ju som att han blir mördad i sin lägenhet. Men om man tittade noga på vad som hände där i den 20:e filmen, så var det nog inte det som hände. Och 9 år senare då händer ju någonting i Göteborg som gör att han kommer tillbaka helt enkelt. Han var inte död, och för de som inte har sett en enda film men börjar läsa böckerna, så får man ju då en förklaring till vad som har hänt egentligen. Så att man behöver egentligen inte se filmerna om man nu vill läsa böckerna.
Och skurken här nu då, det har ju varit en hel del väldigt kända både skurkar och antihjältar i både filmerna och serierna. Vad har vi för antagonister i böckerna och framförallt tredje boken?
Ja, det är ju olika uppenbara skäl. Varje bok har ju sin egen antagonist och sitt eget case egentligen. Det är precis som filmerna. Även om allting hänger ihop som en lång serie, så är ju, var ju hela grejen från början att varje film eller varje bok ska vara ett eget case. Mina kollegor manusförfattare sa till mig: Anders, du måste bestämma dig. Du kan ju inte både ha procedural, som det heter, och serialized. Med andra ord, kan ju inte både vara en serie eller separata stories. Jo, det ska vi ha. Och det var vi ganska tidiga med. Sen finns det ju andra som har kört samma stuk. Till exempel Marvel, skulle jag vilja påstå, har det stuket att allting hänger ihop men ändå är separata filmer. Så var det ju inte riktigt förr, utan det var mycket mer vattentäta skott mellan varje episod, kan man väl säga. Den första gången i filmhistorien jag upplevde att det hängde ihop. Och då var jag chockad, jag var förbannad nästan. Men det var nog enda gången i mitt liv. Och det var när jag såg den andra Star Wars-filmen, alltså episod 5. Och sen så Harrison Ford då, Han Solo, var inlåst i några jäkla konstigt kolfiber där. Så kan det väl inte sluta, men nu slutar ju varenda film så med en cliffhanger.
Jag måste hoppa in där, det är inte kolfiber, det är carbonite.
Ja,
precis.
Jag är podden Star Wars-expert här, så det måste faktiskt...
Ja, men jag tänkte inte på det när jag såg filmen. Hade jag tänkt på det och förstått det då, så hade jag inte reagerat likadant.
Och det är ju faktiskt en av de filmerna i Star Wars-världen som rankas högst också, som många tycker är den bästa någonsin.
Ja, precis. Det är lite det är tecken faktiskt på någonting som komma skall. Jag började ju skriva, samtidigt som jag började skriva Johan Falk-filmerna, så började jag skriva på någonting som hette Spionernas krig. Vi hade ju träffat av omständighet. På grund av att de spionerna gillade Johan Falk-filmerna så fick jag då träffa väldigt många. Så började jag skriva på det och så presenterade jag den bokserien som jag sa att det skulle bli för förläggare. Och de sa nej, det går inte att göra serier. Alltså folk kommer inte hänga med. Det måste vara separata grejer. Och jag tänkte, varför inte? Kan det vara... Det är klart det kan vara serier. Nej, sa de. 7 år senare så gör alla serier och det funkar bra som helst. Så att de var lite efter den här bokbranschen. Och då var det den här första Spionernas krig som kom ut för 1,5 år sedan. Nu har den kommit ut som pocket och det roliga är Spionernas krig som pocket går bättre än Johan Falk som pocket. Och det är ju ett tecken på att folk långsamt men säkert börjar hitta det här. Så att har ni sett er mätta på Johan Falk, hoppa in och se och läs, rättare sagt. Jag har inte gjort filmer på det här än. Läs Spionernas krig. Första finns som pocket. Den andra kom ut i maj, del 2. Och nästa maj kommer del 3 ut. Det är ju då sannhistorier om spioner i Sverige. Ungefär samma stuk som, om ni kommer ihåg, Robert Mitchum i Krigets vindar och Krig och hågkomst. Att det då är på riktigt, så att säga, fast den ändå som en thriller.
Jag gillar att du säger att vi har inte gjort film än. Så det känns ju som att det är något på gång.
Ja, men... det går inte att ge upp. Det är klart man ska sikta på att göra film hela tiden.
Det här då, de här spionerna, de har alltså gett dig information. Stämmer det? Och så har du skrivit kring massa hemliga saker som egentligen inte avslöjar det.
Absolut, och jag kan dra en kort historia här. Jag ska berätta mer om det förresten. Jag ska ha ett föredrag någonstans 3 här. Då ska jag prata lite längre. Men grejen var, vi gjorde den första Johan Falk-filmen Noll Tolerans. Då hade våran säkerhetsexpert och vapenansvarig på den filmen. Han hade då en riktig säkerhetsfirma som sen filmen Livvakterna byggde på. Danne Liljeström heter han. Han är världsmästare i dynamisk skytte i lag för övrigt. Om ni vet vad dynamisk skytte är. Det är då man springer och skjuter på såna här pappfigurer.
Det var något vi faktiskt testade.
Då gäller det att inte skjuta tanterna med handväskorna då liksom.
Det var ju något vi testade faktiskt. Jag var ju med på den inspelningen. Jag jobbar ju på den.
Ja!
Och då åkte vi ut på skyttebana och testade.
Och även Fredrik.
Mm. Det var episkt.
Ja, alla har jobbat på Livvakterna. Den spelas ju in här runt hörnet mer eller mindre. För er som var med när det hände. Och då, på det här säkerhetsbolaget hade de föredrag från den förre chefen för kontraspionaget, Tor Forsberg. Han är en av huvudrollen i de här böckerna för övrigt. Och han blev så intresserad av, vad känner du de som har gjort Jägarna och Noll Tolerans? Han tyckte de filmerna var så bra för de var så realistiska, samtidigt som det var högt tempo och thriller. Alltså Jägarna, som var ju med Rolf Lassgård uppe i Norrland, om ni kommer ihåg den filmen, och Noll Tolerans, den första Johan Falk. Och Tore Forsberg då bjöd hem oss som då hade gjort Nolltolerans. Jag och Joakim Hansson, min producent där. Och han sa, det här är så bra. Jag säger till alla mina kollegor att det ni har gjort känns på riktigt. Kan ni hjälpa mig med att få ordning på strukturen i en historiebok av Sveriges hemliga historia som han hade fått beställning av Säpo att skriva, för han hade tillgång till alla de hemliga arkiverna. Och då jobbade jag 1 år med det. Han skickade det manuset till mig. 1 år senare ringde han till mig och var jättekonstig. Då visade det sig senare att Säpo hade gjort en gryningsrädd, beslagtagit hans manus, tagit hans datorer, bytt ut alla hårddiskar så att han aldrig skulle kunna återställa manuset. Men han hade ju redan skickat det till mig och han var så förbannad på sina kollegor. Och varför? Det är ett spion drama i sig, allt det där. Men kontentan var, han sa, jag har ju skrivit på, sa han då, jag har skrivit på sekretessavtal med Säpo så de kan ju göra så här, men ni har inte gjort det. Nu ska ni, nu, och det finns inget som hindrar mig att ni ska få träffa alla de 70 hemliga, från hemliga världen som jag har intervjuat. Och så gjorde vi det med avsikten då att göra film om Spionernas krig. För Tore Forsberg är ju en av de få som faktiskt vet vem som mördade Olof Palme. Det börjar vi få grepp om i den här boken och det kommer då fram i någon senare bok eftersom det är kronologisk ordning i de här böckerna. Och då träffar vi de här och de minst namnkunniga är ju till exempel Stig Bergling. Den har ju ni hört talas om. En av de mest namnkunniga var då Olof Gordievski. Det är den högsta KGB-officer som någonsin har hoppat av till väst. Honom filmade vi i 3 timmar. Och det var det för första gången han avslöjade hur Stig Bergling avslöjades. Det var ju han som hade berättat det. Oleg hade berättat det för Tore Forsberg. Och väldigt mycket mer fick vi då veta. Som då ingick i de här censurerade kapitlerna då som de tog från Tore, men som dyker upp ändå här kanske då i våra böcker.
Mm. Man vill ju komma in med en fråga här, men det här är oerhört intressant, så att man vill bara att du fortsätter prata. Så vi får alltså reda på vem som mördat Olof Palme.
Ja, det kommer ni få.
Det avsnittet spelar vi in efter du har släppt den boken, ja. För det är ett eget avsnitt och troligtvis ger det mer än den där presskonferensen som var för några år sedan där de kom fram till att vi har inget mer på Olof Palme.
Men jag kan bara berätta att den presskonferensen hölls enbart för att formellt kunna lägga ner utredningen.
Men tack så jättemycket Anders Nilsson.
Vi har ju en jädrigt viktig fråga om agenter faktiskt innan vi släpper Anders här. Vem oddsar du högst på att bli nästa James Bond?
Alltså det går ut att säga. Nej, men alltså grejen är så här, jag hade själv ingen aning vad det skulle bli efter filmen Livvakterna. Då hade ju Johan Falk åkt till Haag i Europol. Och då sa jag på en intervju, det går inte att göra mer filmer för att vad är nästa steg? Det är ju ingen utveckling om man är på Interpol. Men vi kan ju inte flytta honom till månen som Sean Connery i den där sheriffen på månen-filmen. Jag glömde bort vad han heter, den filmen. Det finns ju en film faktiskt där Sean Connery är sheriff på månen.
Men det har varit något. Johan Falk, månen, tur och retur.
Men så kommer det här med att det visar sig att polisen har använt sig av privatpersoner som agenter och att infiltrera den under världen. Och plötsligt så... Ja, men då är det ju perfekt att ta tillbaka Johan Falk. En man som ser allting svart och vitt hamnar i en värld som är jävligt grå. Det var ju helt perfekt, så då tog vi tillbaka.
Det som vi avslutningsvis vi också vill veta nu, det är ju vad är ditt nästa projekt som du jobbar på nu när den här senaste Falk-boken är ute i handen?
Ja, dels håller jag på med del 3 till Spionernas krig. Det här är ju 2:an då. Dels håller jag på med massor med nya. Johan Falk, vi skriver ju även spinoffen om Frank Wagner. Vi har 3 spinoffer ytterligare från Johan Falk-universumet som man inte kan avslöja vad det är. Vi håller på med 2 filmserier och utvecklar. Och sen så är ytterligare en bokserie. Jag kan inte säga vad det är, men om vi säger så här. Folk visste inte om att det fanns sånt som GSI i Sverige. Jo, det visste ju folk, de som var insatta, men jag hade ingen aning. Och så fort jag fick veta det så förstod jag att det var en filmserie. Jag kan säga så här. CTU har ni hört talas om i 24. Det finns motsvarande sådana i Sverige. Det går att googla på dem. Men de är också väldigt hemliga. Och varför har ingen gjort film eller böcker på det? Det kan jag säga att det har de inte. Men det är det jag håller på med.
Grymt! Jättekul att ha det här. Sen har ju vi haft sån himla tur att vi har faktiskt 1 avsnitt bara om Johan Falk i Geekpodden som man kan lyssna på och 1 om Spionernas krig. Så jag rekommenderar alla som lyssnar på det här att även lyssna på de poddavsnitten. Tusen tack Anders och lycka till på konventet.
Tackar!
Vår nästa eminenta gäst här på scenen är Tommy från Alara Games. Alara Games är ju den största och bästa brädspels- och spelbutiken överlag i Trollhättan. Håller du med om den beskrivningen, Tommy?
Ja, det låter ju alldeles underbart. Ja.
Det som gör också att ni sticker ut ganska mycket, det är ju att ni är väldigt ledande när det kommer till Magic. Och innan bara vi går in på allt som rör det, vill du bara köra en kort beskrivning av vad är Magic? Vad är det för fenomen?
Magic är ju ett gammalt samlarkortspel som har funnits med sedan 93. Och är nog fortfarande än idag världens största samlarkortspel. Och det spelas ju både VM och har en speciell typ av Pro Tour. Där man... jag ska inte säga att man kan leva på det, men man kan ha det bra i alla fall. Från december förra året så har vi börjat med livestream, en typ av serie av event. Där vi kör via YouTube. eventuellt komma i Twitch.
Och tro det eller inte, men där är till och med Geekpodden inblandade på ett hörn, eller hur Erik?
Ja, just det. Jag var med och kommenterar titt som tätt. De flesta gånger har jag faktiskt varit med och kommenterat som den minst bildade av kommentatorerna.
Men hur är du? När du kommenterar, nu är jag så nyfiken på Erik här som är kommentator live. Jag tänker ju på fotbollskommentatorer som sitter där och nu klackar Anders Svensson till Kim Källström. Kim Källström passar den vidare till Zlatan och Zlatan skjuter och det stolper ut. Aj, aj, aj. Är det typ så? Eller är det mer typ schack?
Han plockar upp ett kort. Han plockar upp ett kort. Vänta, vänta. Det kommer. Nej, han tar ett annat kort. Där, lägger han kortet.
Ja, det är ju då en... Jag brukar ju ofta hamna i diskussioner om hur korten ser ut egentligen. Vad är det här för art? Är det där verkligen en
för
katt?
Art?
Ja, art. Engelska här.
Men vad är det för bild?
Ja, vad är det för konst? Ja. Sådana där saker. Nej, men det är ju inte... Det hade varit väldigt jobbigt, tror jag, att kommentera saker sådär vag, varje grej som händer varje sekund. Han blandar korten lite. Han blandar. Han lägger ut en Forest.
Ja. Hur ska han kontra det här? Oj, man ser hur motståndaren gnider sig i pannan.
Ja, nej, ja. Men det är ju en konst i sig. Jag vet inte, du får nästan fråga Tommy, hur fungerar det här liksom?
Ja, men Eriks jobb och varandra kommentatorer handlar ju om att få publiken att förstå vad som händer på bilden, på det de tittar på. Inte bara på kortet i sig, utan kanske situationen och försöka vägleda och skapa samtidigt liten typ av underhållning.
Hur har Magic... Jag spelade ju Magic i början på 2000-talet. Det var ju så jag upptäckte det första gången. Jag har fortfarande kvar massa av de här gamla korten. Och för några år sedan tänkte jag så här, shit, jag tar med dem. Men det var ju, de fick inte ens vara med i de här gamla korten. Vad har hänt liksom? Varför funkar inte mina gamla kort längre?
Nej, men Magic har... man baserar upp allting i olika typer av format. Alltså när de släpptes, kort som spelas 93 till exempel kontra 2025, de kan ju inte spelas kanske i alla fall i regel ihop, utan då är det kanske nyare släpp och någonting som var till för 10 år sedan och någonting som var för 30 år sedan.
Men hur ska jag tänka då, jag som aldrig har spelat Magic, om jag skulle sätta igång nu och säga att jag går här på Trollkon och hittar, det är någon som säljer massa kort här. Om jag köper den, kan jag börja spela med de korten då? Eller måste man ha någon förkunskap då och veta att ja, men det här får du använda, det här får du inte använda?
Alla kan nog lära sig ganska snabbt. Sen är det ju vilken nivå man vill lägga sig på.
Mm. Men då är det liksom mer hobbyspel och inte i turneringar då?
Ja, jag tror att vill du spela med vänner och ha trevligt så räcker det att sitta vid köksbordet och ha kul. Mm. Eller så är du ute på den stora scenen och spelar om priser.
Ja, men grymt. Hur ser planerna ut framöver för Alara Games? Hur ska ni utveckla er?
Vi har ju precis börjat skissa lite på hur 2026 kommer att se ut. Och vi ville förbättra vårt koncept, nå ut till fler personer och göra det tillgängligt för fler.
Påminna alla också om här, innan vi avslutar intervjun, så att Back to Trollywood heter Magic-turneringen som ni får kolla upp på YouTube, där Moa kommenterar emellanåt. Får ni höra den här sköna stämma?
Jag kommer ju titta på det här bara för dig nu, Erik. Så att du har verkligen... mina förväntningar har stigit nu. Stort tack, Tommy, för att du var med oss här i Geek-soffan.
Och
lycka till på konventet.
Ja, då sitter vi här med Victor Molina.
Yes.
Vem är du och vad gör du här?
Jag är grundare i FGC Trollhättan och ordförande. Men jag är också utbildad data scientist, egenföretagare och fyrabarnsförälder. Så,
mycket ungarna, dataspel hemma då?
Det är, alltså, det är det. Men för egen del, egen spelande, inte så mycket. På hemmaplan i alla fall.
Okay. Vad är det du driver här nu då, just på Trollkon då?
Det är turneringar i fightingspel och prova på verksamhet som är våra förening då, som visar upp här då. FGC Trollhättan.
Vilka spel har det tävlat i här?
Tekken 8 och Super Smash Ultimate har det varit tävlingar i. Så...
Och det är spels, alltså turneringsspel som används även alltså e-sport. Vi kanske ska förklara konceptet e-sport, för att det är ju egentligen, det har väl till och med varit uppe på att det ska vara i, vad heter det, idrottsförbundets regi, va? E-sport.
Ja, 2023 så blir vi erkända som e-sport, alltså e-sport i Sverige då, i Riksidrottsförbundet. via e-sportsförbundet, eller ja, e-sportsförbundet som gjorde en lyckades komma in då.
Precis.
Och då är även våra spel, de spelen vi spelar, också godkända i den här grejen.
Men gäller det bara då vissa specifika spel, typ du nämnde Tekken 8 var det, eller?
Ja.
Så att det måste genomgå någon form av godkännande, och de här spelen kan vi använda för turneringsspel då?
Ja, i alla fall om man ska gå via e-sportsförbundet och ta del av det som e-sportsförbundet och Riksidrottsförbundet ger. Det är väl bidrag och så sen rätt till e-sportsvisum och sådana grejer som är till spelare. För att tidigare har det ju inte varit så smidigt det här med e-sportsvisum. Till exempel så har man haft stora turneringar i Sverige och så har spelare inte kunnat komma kanske till en jättestor turnering på en stor arena på grund av att man inte hade den möjligheten att ta e-sportsvisum.
Då måste jag bara, följdfrågan direkt är ju så här, så det finns ett svenskt e-sportslandslag alltså?
Ja. Det finns det i flera av spelen som är listade då. Sen är det ganska specifikt just nu, kanske tror det är på det här spelet med bilar och fotboll eller vad det är för något. Ja. Då vad det heter. Och så sen är det CS och några till. Så det är inte så många än som är där och tävlar med svenska flaggan liksom.
Dart var ju också ett sånt som tog lång tid för Riksidrottsförbundet att erkänna faktiskt.
Ja, ja. Precis.
Om vi... en fråga här. Vilket är ditt personliga favoritspel?
Super Smash. Super Smash är det.
Och vad går det ut på då?
Det är ju... alltså, det är det vi tävlar i. Så det är ju Nintendo-universum. Alla karaktärer slåss mot varandra. Och det är, jag tycker om det. Mm.
Och vilken är din favoritkaraktär att slåss med?
Palutena.
Tack så jättemycket för att du var med och vi fick intervjua dig.
Mm. Tack för att jag fick komma.
Då har vi vår nästa gäst här på scenen. Och du kan få presentera dig själv faktiskt. Så ja, varsågod.
Yes. Hej, jag heter Adrian Madden. Jag är rollspelsredaktör på Eloso förlag. Vi är ett svenskt förlag som skapar rollspel, huvudsakligen skräckrollspel, på svenska. Och är ganska lokalbaserade. Just jag och flera redaktörskompisar finns nere i Göteborg. Så det är ju 45 minuter härifrån.
Och ni är ju ändå, värt att nämna, ett av Sveriges största bolag till när det gäller rollspel. Fria Ligan, och sen kommer ju ni inte långt därefter.
Nej, det är ju några lite större bolag som sysslar med rollspel i Sverige. Det är, som du sa, först och främst Fria Ligan som är ett stort internationellt mångmiljonföretag. Och sen så finns det under, ganska långt efter Fria Ligan, så finns det Helmgast som ger ut Eon och Kult, och så finns det Vi som jobbar med Call of Cthulhu och Chock först och främst, och har ett spel som heter Partisan också, eller Expert Partisan. Och sen finns det några ytterligare producenter som Oskfågeln och Bläckfisk förlag och några till.
Hur kommer det sig att ni har fokuserat just på skräck? För det här är, ja, Cthulhu, det bygger ju på Lovecrafts värld, och sen då Chock, det är lite mer Indiana Jones skräck om man beskriver det. Men varför just skräck?
Det är lite av en bara happenstance egentligen. Det grundade ju sig i att våran förlags VD Björn Flintberg ville, tyckte att Chock var ett spännande spel och ville göra en ny version av det, och fick tillsammans med sin dåvarande förlagskollega Daniel Leto möjlighet att få licens på det gamla klassiska Chock. Chock var ju ett spel
det,
på...
det är ju det här med chill, och så har det ju funnits ett svenskt Chock sen tidigare också.
Precis. Chock tillhörde ju den klassiska äventyrsspels-line-upen utav rollspel som var stora på 80-talet. Då var det en översättning, licensierad översättning från ett engelskspråkigt rollspel som heter Chill. Det är det inte längre. Det har ingen koppling till Chill förutom att det är den svenska versionen av den gamla, alltså det har inga ties till det längre, men det är därifrån det kommer, precis som du sa. så att det tillhörde, det var en av de sista rollspelen som var liksom inte hade återlanserats under 2010-talets stora rollspelsboom, liksom, när rollspelen från att ha haft ungefär 1,5 decennium i träda runt 2012 till 2014 började få stor alltså började bli en stor grej igen.
För man kan ju säga att den stora guldåldern var ju på 80-talet och en bit in på 90-talet och sen kom ju den här trädan som du pratade om och nu då så har ju rollspelen sen 2010, det har ju fullkomligt exploderat. Drakar och demoner är ute igen, Dungeons and Dragons är större än någonsin. Amen. Cthulhu finns över hela världen men om vi då, för ni har ju precis släppt en ny produkt nu vet jag. Och som utspelar sig i chockvärlden. Men jag beskrev ju det som skräck möter Indiana Jones. Hur skulle du kunna utveckla det här ännu mer?
Chock är det som skiljer chock från vårt andra spel, Call of Cthulhu Sverige, är att det är mer filmiskt, mer actionbetonat och mycket mer klassisk skräck. Call of Cthulhu är ju väldigt specifikt baserat på en, egentligen i huvudsak en författares verk, det är ju H.P. Lovecraft som skriver så kallad kosmisk skräck. Vi ska inte gå in på kanske de djupa detaljerna där, men det är mer filosofiskt, mer
psykologiskt
medans chock är ju då, du blir jagad med en varulv och du ska skjuta den med hagelbrakare. Stunden noll tar den biten och sätter den i en lite av en militärhistorisk kontext.
Och här kan vi då flika in att stunden noll är er nya släpp.
Men precis.
Innan det så hade Erik en fråga här.
Ja, jag tänkte, är det liksom mer splatter i chock? Skulle man kunna säga så? Liksom, är det, eller var skulle du placera det här i relation till en nördig fråga? Rollspelet kult?
Kult är ju psykosexuell skräck baserat på gnosticism och Hellraiser. Så det är väldigt så här undertryckta begär, väldigt barnförbjudet. Chock är ju mer kanske 80-tals skräckfilm då. Det är ju mer en amerikansk varulv i London och
det är väl blandat både äventyr och skräck kan man säga. Alltså det är ju klassiskt, det är ju klassiska liksom detektiväventyr blandat med skräck.
Ja, och det är liksom så det är mer Hammer Horror och från Hammer Horror till 80-tals lite
är det närmare liksom en skräckfilm som man skulle titta på som med familjen typ? Är det närmare där liksom?
Ja, alltså skulle
jag tänker ju Indiana Jones och det fördömdas tempel eller Stephen Kings Silver Bullet om den här varulven som ger sig ut efter den här killen med rullstol.
Ja, lite så. Jag kollade igår så satt jag och kollade på Terror from Elm Street eller Terror på Elm Street eller Nightmare on Elm Street. Och där tänkte jag, skulle det vara ett chockscenario så skulle ju vet du det, om ungdomarna i Nightmare on Elm Street skulle kunna ringa någon som kommer dit med vapen och jaga fattig Freddy Krueger så skulle ju det vara ett chockäventyr, inte ett Call of Cthulhu eller kultäventyr.
Jag tänker ändå lite där som jag tänker lite det som Fredrik inne på, det här med Indiana Jones slutscenen i första filmen när spökena kommer upp och det är lite mer där.
Det är liksom alltså det är spöken, varulvar, ondingar som kanske är lite mer odefinierade.
Jag spelar ju på den tiden det första chock kom.
Amen.
I Sverige så spelade jag chock och jag gjorde ju faktiskt då en professor i språk som stack ut och tog på sig hatt och hade piska med sig av någon anledning. Det var min karaktär då.
Ja, men just stunden noll har ju lite mer specifikt fokus att du spelar ju, det utspelar sig i norra Tyskland vid krigsslutet och då skickas du dit som svenska soldater då, men som tillhör, jag tror det är skidlöparorden som är en sån svenskt hemligt sällskap som bekämpar då väsen från främmande världar.
Fanns de på riktigt eller är det fiktivt?
Sällskap? Nej, det är fiktivt.
Och då tänker jag ju direkt på det här Hellboy-filmerna där. Första Hellboy där när de har de här brittiska soldaterna när de hittar Hellboy första gången.
Ja, stunden noll är väldigt mycket Hellboy minus Cthulhu-myten som finns i Hellboy. Så det är liksom Ja, men det är åt det hållet definitivt. Mm. Inte så mycket alltså, Hellboy är ju serietidning från början, så det är ganska excentriskt. Men det är mycket så här spionage, krigszon, hantera en kaotisk alltså ett kaotiskt tillstånd, bekämpa liksom de så här gamla nazistiska hemliga rörelserna som finns kvar efter kriget, plus att det finns då väsen av olika typ som så här lockas till den här misären som har skapats av kriget och som vill utnyttja det för sina egna syften, och så är du där som soldat och ska liksom bekämpa de okulta krafterna som dyker upp i det sammanhanget.
Och kult och nazism är ju liksom en väldigt, vad ska man säga,
det gifter sig fint.
Gifter sig bra. Det är väl, om man inte har alltså högst, vad ska man säga, stor parentes här, men vi får med att grundaren till Temple of Seth försökte typ inleda det med att åka ner till någon borg i Tyskland och försöka återkalla Görings ande liksom.
Det, ja, alltså det som är, nu var jag inte bra, men det som är med just nazisterna som gör dem till en så bra fiende är att de var väldigt, väldigt måna själva om att framstå som så onda som möjligt. Om man så här tittar på historien, allt från liksom hur deras uniformer såg ut, att de såg verkligen ut som supervillains på riktigt. Och just det här med att det var massa okkultism och det var liksom, de skulle åkalla demoner och de liksom ville ha så här heliga vapen och allting sånt. De sysslade med sådana saker på riktigt. Vilket gör att de blir väldigt bra rollspelsmaterial att ha som bad guy liksom. För att man behöver inte ha dåligt samvete om man tar dem av dagen.
Du får ju tänka mig på det som det var ju ett möte i Kina nu mellan bland annat Xi Jinping och Putin, och så hade ju mikrofonen varit på och då hade de ju hört om hur de höll på att uppfinna något elixir för att göra dem odödliga. Så det, den här ondskan och galenskapen går ju igen så.
Mm. Det finns ju någon sorts såhär hybris som löper igenom liksom hela den här mänskligheten, om man följer så här, de mäktiga i mänskligheten, så har de alltid en tendens att verkligen så här spåra ur och tro att de kan bli någon sorts gudar liksom. Och det är bra material för skräck det också.
Avslutningsvis då?
Innan vi avslutar då, jag skulle bara vilja veta lite mer då, vad ligger i pipen nu då för Elås och förlag? Vart kommer vi härnäst nu då?
Nu har vi precis nyss släppt Stunden Null och vi är mitt i ett omtag på Chock åter från graven-spelet. Vi släppte en uppdaterad grundbok igen och har väl liksom håller på att ta någon sorts helhetsgrepp på den spellinjen och liksom förbättra den och stärka upp den. För ett år sedan ungefär så släppte vi Lundboken och vi har fortsatt jobba på det återstående materialet från den kickstarten. Det är en bit bort fortfarande tyvärr. Det har varit väldigt, väldigt mycket arbete. Och sen så är det egentligen mer material till de spelen vi har. Och utveckla även produktlinjen till Expert Partisan som har blivit väldigt, väldigt väl mottagen. Det är kanske vårt mest nischade spel, men det har varit ett enormt gensvar från
Det är ju många som har väntat på Partisan.
Ja.
Då är det på sin plats också att bara alltså snabbt berätta, vad är det för rollspel?
Expert Partisan är vårt kanske mest jordnära rollspel. Det är inte ett skräckrollspel, utan det är ett rollspel som utspelar sig i ett svenskt alternativhistoriskt 80-tal där den här ubåt gick på grund 1981 tror jag det var. Och vilket ledde till en diplomatisk kris mellan Sverige och Sovjetunionen. I det spelet så utvecklades det på ett väldigt annorlunda sätt och ledde sen till en sovjetisk invasion av Sverige. Och i Expert Partisan är Sverige ockuperat av Sovjet och det utspelar sig bakom fiendens linjer då, så i ett ockuperat område där du spelar civila partisaner som har en hemlig motståndsrörelse där de försöker hjälpa den svenska armén och sabotera för ockupationsmakten då, så man spelar ungdomar eller poliser eller någonting sånt.
Och sen finns det ju väldigt mycket svensk rollspelshistoria bakom själva spelet Partisan, att det har varit under tal och det har sagt att det har försvunnit och så har det kommit tillbaka. För att man tappade bort original
det var ju
manuset
på gång, det spelet var ju på gång att släppas redan under äventyrsspelstid på 80-talet av äventyrsspel. Det var Anders Blix då som är författaren som hade det som ett projekt som han drev. De var inspirerade av ett amerikanskt rollspel som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu. Men när de såg då försäljningen för liknande spel under samma period så sålde de spelen tydligen väldigt dåligt och då bestämde de sig för att lägga Partisan på is. Sen så gick tiden, äventyrsspel eller Target Games som företaget hette gick i konkurs. Manuset försvann och det liksom föll i glömska. Men sen så dök det upp igen.
Ja, det var väl någon flyttbox eller
ja, det låg något gammal utskrift i en flyttlåda och så dök det upp igen 30 år senare. Och kom då fick Anders Blix tag i det igen, blev inspirerad. Men skrev det från sitt perspektiv som 40 år äldre och väldigt mycket mer utvecklad rollspelsskapare och mycket mer kunnig inom de ämnena som det handlade om. Och så tog han ett nytt grepp på det och nu släpptes det då för ett år sedan och har blivit super... populärt. Det är väldigt nischat nämligen, så att vi är lite överraskade över framgången.
Tycker ni att det här låter spännande? Ni som lyssnar, och det tror jag ni gör, så har ju Geekpodden ett avsnitt som handlar just om Eloso förlag och era spel. Så det får ni gärna gå in och lyssna på. Stort tack Adrian för att du har varit med oss här idag.
Tack för att jag fick komma.
Ja, då sitter vi här med nästa intervjuobjekt. Det låter så sterilt, men intervjuperson. Inte bara författare utan också mångsysslare Marcus Olavsson. Berätta lite om dig själv.
Ja, vem är jag egentligen? Jag är ju här idag främst i min författarroll kanske. Men jag har jobbat som elektronikingenjör eller elektroingenjör i 25 år. Och jag har även studerat till dataspelsgrafiker nere på Yrkeshögskolan i Göteborg i de två senaste åren.
Du ska ju ha någon föreläsning här idag på Trollcon också, va?
Ja.
Och vad handlar det om?
Det har den lite suspekta titeln Svensk fantastik bortom orden. Och där tänker jag ta ett helgrepp på svensk fantasy. Lite grann hur den ser ut idag och var den kommer ifrån och kanske vart den är på väg.
Om vi säger så här, det har ju kommit en boom med typ svensk rollspel och sånt. Alltså, är den i samklang med, vad ska vi säga, svensk fantasy?
Både och. Det är lite granna parallella skenen kanske. Fast samtidigt hänger de väl ihop med att den här generationen som har växt upp med det här nu är en köpstark... kraft i samhället och alla vi nördar som har bildat familj och så här.
Kan du förklara begreppet fantastik bara för de som är, för det är ju inte riktigt samma sak som ren Tolkien fantasy eller drakar och demoner fantasy. Fantastik är ju ett annat begrepp egentligen.
Det är ett ganska nytt begrepp som ord kanske, men det är ett samlingsbegrepp för skräck, science fiction och fantasy. Och det har väl tillkommit för att man vill gärna klumpa ihop det här och ta ett gemensamt grepp på det i vissa sammanhang. Och då är det schysst att ha en benämning på det. Jag tycker det funkar jättebra faktiskt.
Jag tänkte så här då, du är ju författare.
Ja.
Vilka böcker har du skrivit och gett ut?
Jag har skrivit en serie med det konstiga namnet Serahema Saporium. Och Serahema är världen där böckerna utspelar sig. Det är en trilogi. Första boken heter När gudar dör och det här är en lite mörkare fantasy. Jag brukar säga tonår och uppåt, kanske lite äldre tonår ändå. Om man gillar Game of Thrones och Sagan om ringen så är man hemma. Lite grann brukar jag säga, om George R. R. Martin hade skrivit Sagan om ringen så hade man fått något åt det här hållet kanske. Det är mer
vad man brukar kalla cynisk high fantasy då?
Ja, grimdark pratar man också om bland annat. Det här är väl en blandning av high fantasy och grimdark.
Ja.
Men då är den skriven för vuxen målgrupp då? Eller är det någon så här sena tonåren? Eller?
Ja, sena tonåren funkar. Jag brukar säga 14-15 år uppåt funkar det. Det beror lite på läsaren också. En annan läste ju Stephen King och så redan på mellanstadiet kanske.
Du som författare då? Och som ändå ger ut egna böcker här. i Sverige. Jag gissar på att det är på svenska. Jag har ju inte läst dina böcker.
Det är på svenska, ja.
Vad finns det för ekonomi där? Får du hjälp från förlag? Finns det intresse från förlag att ge ut sånt här i Sverige nu? Eller ger du ut... Jag vet att många som vill ge ut rollspel får ju själva göra såna här pay-on-demand-utgivningar och såna här grejer. Hur funkar det för dig som författare?
Det är ju liknande även för författare. Jag är utgiven på traditionellt förlag. Sen det är ett litet förlag. De stora förlagen ger inte ut den här typen av fantasy, för det är väl för dålig ekonomi, tycker de. Och det har ju tvingat fram det här att många har blivit egenutgivare och startat upp förlag och ger först ut sina egna böcker, och sen får de in manus från andra som skriver bra, och då ger de ut deras böcker också. Och så har ju scenen växt dynamiskt nu de senaste 10 åren kanske. Så det har hänt väldigt mycket, men det är fortfarande de små förlagen som driver det framåt. För de stora förlagen stannar någonstans vid barn- och ungdomslitteratur. Sen tycker de att man inte ska läsa fantasy, verkar det.
Man måste bli sin egen... man måste bli entreprenör förutom att
man
författare.
Man måste bli entreprenör, ja. Och sen, vi har ju även det här, många av oss som läser fantasy läser på engelska. Men det växte ju fram lite grann under 90-talet då, när de här stora bokserierna gavs ut på svenska, fast det var översatta serier då. Och då låg man ju ständigt efter, för då fanns ju böckerna redan på engelska, och så läste folk dem på svenska och tyckte det var bra och ville veta hur det gick, och då började man läsa på engelska, och då togs klivet över, och nu alla läser ju på engelska nu, så... Vi har ju det problemet att vi konkurrerar med världseliten.
Tack för att du kom hit och... Mingla vidare med din varulv på svärd här nu då, så att skrämma livet ur alla som är.
Det ska vi göra. Tack för att vi fick komma hit.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, då sitter jag här med ett eminent sällskap på tre. Flera olika spelutvecklare. Och precis bredvid mig, vid min höger, så sitter...
Christian Karlberg från Lemonic Games.
Och vad har du utvecklat för spel?
Oj, oj, oj. Vad har jag utvecklat för spel? Alltså historiskt sett, jag har ju 3 stycken utgivna spel. Varav en av de största är ju tillsammans med Hasbro. Och den, det är ju Dungeons & Dragons tema på den. Och det är väl min största. Men sen jag börjat avsätta mer tid på vardagarna för designa, så är det ju hur många prototyper igång som helst. Så just nu så sitter jag med 5 stycken signade spel tillsammans med främst min co-designer Kenny Zetterberg. Men vi har ju massa spel signade som vi väntar på att ska släppas av förlag nu då. Så i år så har jag ju 10 stycken prototyper med mig till Trollcon som ska utvärderas nu innan det är dags att åka till SM för att pitcha spelen och förhoppningsvis få ännu fler signade då.
Till din höger så sitter
Fredrik Strömberg.
Samma fråga igen. Vad har du utvecklat för spel?
Ja, men det är ju också ett par stycken prototyper. Men jag får representera mer den amatörmässiga delen av sällskapet. Jag har gjort ett spel som heter Klostermust, som är utgivet på förlag på Vildhallon i Göteborg. Men sen har jag ju förstås också flera parallella prototyper, sådär att man jobbar med, dyker upp någon ny idé så testar man någon prototyp på det. Ibland tar fram en gammal prototyp som har legat några år och så jobbar lite på den. Men jag har ju det som en enskild firma, liksom som ett hobbyprojekt. Så.
Det var du som hade lite must vid dina spel igår när jag gick runt och tittade helt.
Precis.
Enkelt. Det är passande med namnet Klostermust.
Eller hur? Ja. Där är ett spel som handlar om att samla äpplen och göra äppelmust. Och då var det, kändes det så här, kan man på något sätt hitta ett samarbete med ett musteri som gör riktig äppelmust, så är det en kul koppling liksom. Så ja, det är jätteroligt. Fint samarbete.
Och till din höger så sitter...
Felix Falk heter jag.
Och du har utvecklat...
Ja, precis. Jag har ju gett ut 3 spel, men också lite mer på indie-nivå då. Det största är väl det som heter Springvikarierna, som kom ut för 5 år sedan. Och det handlar om att överleva en månad på otrygga anställningar. Så man tävlar om att vara mest desperat efter jobben och samla ihop till mat och hyra. Men att hela tiden undvika att gå in i väggen. Och sen har jag lite andra som är mer inne i strategispelsvärlden, där jag kanske det jag själv spelar helst. Så. Men jag tycker det är himla trevligt i de här sammanhangen när vi har liksom ett gemensamt spel i rum, vi som gör på lite olika sätt och lite olika mycket av våra liv som går åt det här, att vi ändå träffas, vi spelar varandras prototyper, vi ser kanske så här, det här som du hade med förra gången, nu är det utvecklat, nu är det utgivet, och så testar vi varandras spel och bollar varandras idéer. Så att det är en av de stora behållningarna med att komma till Trollkon och andra såna här konvent, att vi får liksom jobba tillsammans på våra olika spel som vi inte gör till vardagen.
En sak som jag funderar på när man är spelutvecklare, det finns ju flera olika moment i det. Två stora moment måste väl vara liksom, vad ska man ha för spelmekanik är väl ett moment, men också vad ska det vara för tema liksom. Alltså, för man kommer ju på ett tema, men det är ju ingenting om du inte har en mekanik. Och jag har undrat lite ibland, är de sammankopplade på något sätt, eller skulle man kunna ha vilken mekanik till vilken spelidé som helst liksom? eller känns det som att vissa saker passar bättre med varandra? Förstår ni min fråga?
Mm. Det här är min favoritfråga. Ja. Får jag svara på det här?
Ja, jag kan ha
också. Du vill också. Ja, precis. Det beror helt på vad spelet ska göra, tänker jag. Springvikarerna, det är helt byggt med temat först. Jag har en idé med tema, det är något jag vill säga, jag vill att det ska skapa diskussion, jag vill att det ska skapa en viss känsla hos spelarna. Då är temat allt. Mekaniken får anpassa sig för att lyfta fram temat. Medan Snill och skrivkramp, som är mitt andra spel på Vildhallon, det skapade jag helt utan tema. Reglerna var liksom nästan klara i grundversionen innan jag överhuvudtaget funderade på vad ska det här handla om? För det handlade bara om mekanik och vilka beslut man skulle göra. Ska jag ta vid, Christian?
Ja, jag har ju också funderat på olika vägar hur man tar den där. Mm. Oftast så, när jag designar spel, så sitter jag oftast med olika system. Jag brukar alltid börja med att jag har komponenter där framför mig, och sen vill jag känna så här, vad vill jag göra? Vad vill jag hålla på med? Jag vill manipulera komponenterna på ett visst sätt. Och då brukar det oftast bli mekanik först och system först. Men sen så gjorde vi ett projekt tillsammans med Blekinge kommun där de ville ha ett spel som handlade om Karlskrona. Och då helt plötsligt så blev vi, och det skulle handla om olika, alltså om världsarvet Karlskrona och om de många mästarna som bodde i den staden. Och då blev vi helt plötsligt tvungna att koppla om, liksom, okej, vi måste ju liksom väva in Karlskrona staden, alla de olika grejerna som finns, de har varvet som de jobbar med och alla de olika mästarna som fanns i den staden. Så då blev det asmycket tema först. Och det var ju vi ganska obekväma med att jobba tema först, för vi älskar ju att bygga system och mekaniker. Men det gick att rädda det också. Men ibland när man har hittat en mekanik och sen ser man så här, fan, det här känns som att vi håller på att laga mat liksom. Och sen lägger man på temat och då föder ju det också nya mekaniker, och framförallt så väljer man att temat och mekaniken ska ju samarbeta så att det blir intuitivt allting. Att det är så, men du lägger kryddorna i grytan för att det är så man lagar mat. Du lägger inte kryddorna i under bordet. Det är märkligt liksom.
Ja, jag håller med där på att en bit in i processen så går det åt andra hållet. Liksom att där kan mekaniken följa ur temat. Det ska vara ett liknande med Klostermust också. Att först mekanik och sen temat, och sen så blir det mekanik igen, för då kommer man på grejer under tiden som man spelar. Och bara, vänta, det här vill man ju göra. Eller det här borde man kunna göra i spelet. Och så hittar man på mekanik till det liksom, för att det passar in.
Det blir ju som en sån feedback loop, ja. Liksom, som bara föder nya idéer, nya mekaniker, nya, ja. Idéer. Och givetvis också så skalar den ju bort massor med mekaniker som inte längre passar, kanske längre.
Mm.
Och då kommer vi till det här kill your darling-steget också, som säger att till slut så kanske du måste börja ta bort de här grejerna som faktiskt allting började med, för att det inte längre passar med temat eller spelet.
Ja, det är ju också så att när man har en mekanik som man jobbar med, som är en idé, så här, då kan det ju bli, alltså av en idé så kan det bli flera olika spel. När den utvecklas åt olika håll, så här, okej, lägger jag på det här temat, då stryker de här grejerna och går åt det här hållet. Fast jag vill ha den där grejen, ja, men då får jag välja ett annat också. Så jag har ju liksom en mekaniklek med worker placement som nu är tre olika prototyper som kommer från samma grundprototyp för länge sedan.
Jag bara, likadant, så bara återanvända. Hittar man någonting unikt som ingen annan har gjort innan, då är det bara så här, fan, det här ska applicera på allt. För just för att det är ett system, typ så här, som worker placement eller action selection. Mm. Det är så här, ja, men den här action selection-grejen kan jag nog lägga på allt.
Så då blir det med min nästa fråga här då. Det är intressant här med mekanik. Alltså, har ni era favoritspel liksom? Det får ju självklart vara egna, men som ni spelade när ni var yngre, är det på grund av tema eller mekanik?
Och när du säger yngre, och jag kan säga så här, jag spelade Samla kottar, som är i efterhand så inser jag att det bara är så här backstabbing-spel där man stjäl och ger. Det spelet handlar om att man går runt och samlar kottar på en linjär track som går runt i en cirkel, och sen så kan man få för mycket kottar, för man kan stjäla kottar av varandra, eller så kan man ge kottar till någon, och bägge de grejerna är hemska, för att om man ger bort kottar till någon så ger man någon för mycket som gör att man tappar allt. Det är spelet jag minns som starkast när jag var barn, men sen i vuxen ålder nu, då är det Puerto Rico som är min go-to. Den bangar jag aldrig på, den vill jag alltid spela.
Det är väldigt intressant. Det är väl ändå ett spel där du inte kan ha en... du kan inte säga att du ska alltid köra på den här taktiken i Puerto Rico. Utan du måste anpassa det till varje spelomgång.
Ja, precis. Alla kan inte skaffa majs. Det blir ingen bra då. Alla man får anpassa sig vad alla andra håller på med.
Ja, men jag skulle säga som svar på det egentligen att... Eller i alla fall för min del så är temat det som drar mig in i spelet. Och som gör mig nyfiken. Men mekaniken är sen det som gör att jag återkommer liksom. Att... Det behöver också finnas en mekanik som blir intressant och som man känner så här, vänta, det här jag vill testa det här igen, för jag, vad händer om jag gör så här, kan jag göra det här bättre? Eller, men temat är ju för min del det som liksom som blir, ja, jag är nyfiken först.
Ja, nej, jag är nog mekaniken är det som styr vad som blir favoritspelen ganska snabbt, alltså just där svåra beslut som spelar roll hela spelet igenom från första draget till sista draget. Men det är aldrig uppenbart, utan det beror alltid på hur de andra spelarna reagerar. Det är liksom alla sådana spel.
De, ja, mekanik är ju alltid de blir det bra. Som går men
så här, och det här är ju för spel jag själv gillar. Springvikarna är inte så. För det ska bygga en helt annan upplevelse för en annan typ av spelare. Medan still- och skrivkramp, där var det som var det uppsatta målet från första gången jag jobbade med det.
Då tackar vi så jättemycket för den här intervjun och önskar er alla lycka fortsättningsvis.
Tack!
Tack så mycket!
Hej! Nu sitter vi här i soffan och gör ett litet extra inslag. Jag har fått upp min egen dotter på scen här. Och hon har ju faktiskt varit med då i Trollkons cosplay-tävling. Jag tänkte passa på att fråga lite från ditt perspektiv hur det är att vara med på Trollkon och tävla i cosplayen.
Det är varmt.
Ja.
Jag ska nog säga att vara med och tävla i cosplayen är som egentligen bara att vara på teater. Det är kul.
Det är kul. Vad är det mest spännande med cosplay då? Varför cosplayar man?
Men det var att man kan vara sig själv här och man hittar personer som är som en själv. Man behöver liksom inte gömma sig mer.
Nej.
Typ. Eller något sånt.
Och det är ju en ganska bra beskrivning av vad Trollkon faktiskt är. Alla är här och får visa upp sig så som de tycker att de vill vara. Och man är uppskattad för att man visar upp det man vill visa upp.
Ja.
Får du berätta också vem du var här på? Vem var du cosplayade som?
Jag cosplayade som Raven från Teen Titans.
Ja, tack för att du hoppade upp och vågade ställa upp, Elin. Lycka till med framtida cosplay.
Tack så mycket.
Varje år så är det ju då en stor cosplay-tävling här på Trollkon. Och den är precis avslutad. Och vi har fått den stora äran att prata direkt med årets vinnare. Typ som en vinnarintervju. Det är då tre vinnare vi har framför oss. De ska få presentera sig, sina karaktärer och givetvis vad som inspirerar dem till att välja just detta. Och vi börjar med dig, tycker jag.
Mitt namn är Alexander Segblom. Min karaktär är Nalle, från Nalle har ett stort blått hus. Och det som inspirerar mig är faktiskt andra som har gjort liknande dräkter som Pillerud, han har gjort en Totoro och det inspirerade mig till att göra någonting som jag ville göra. Och jag har alltid velat göra Nalle. Så.
Vart kan man se Nalle någonstans? Var hittar man, om man vill titta på Nalle eller spela Nalle, vad gör man?
Nalle är ju en gammal brittisk, eller brittisk är det inte, det är en amerikansk serie för barn. Och det är, många har ju vuxit upp med det, speciellt i min generation som är 30 plus liksom nu. Men det är ju, det finns på YouTube, det finns på allt möjligt. Streaming och sånt. Och det är ju Disney som äger det.
Och du har gjort hela Nalle-dräkten själv?
Ja.
Jösses.
Det är krinolinstål och lite faux fur.
Vi får ju lägga upp en bild på det här. Men det är ju liksom, det är ingen liten dräkt du har. Det var ju, vi pratade förut om Totoro. Mm. Det här är ju i samma storlek skulle jag säga.
Det känns som det i alla fall.
Det måste vara varmt.
Det är väldigt varmt.
Ja. Hur ska du fira det här? Vilket pris vann du?
Best in show. Yeah. Jag kommer fira med att ta ett bad när jag kommer hem efter 3 timmar.
Ja, det låter som att det är varmt.
För det tar 3 timmar för mig att komma hem nu.
Härligt, härligt. Stort grattis får man säga. Vi går vidare till nästa person här på vinst som sitter här med sin fina pokal. Mm.
Jag heter Christopher Mantmenares. Min karaktär är Guitar Ranger från Warhammer 40K.
Och Warhammer 40K, det är, pratar vi figurspelet, vilket spel pratar vi?
Då snackar vi om att jag fick inspirationen när jag spelade Mechanicus. När man fick spela som Adeptus Mechanicus. Och då blev jag inspirerad när jag såg en Guitar Ranger och tänkte, men det här vill jag göra.
Och du har ju en ganska futuristiskt... Vad var det svåraste med din dräkt?
Det svåraste var nog faktiskt bröstplåten faktiskt. Att få allting funka. För när jag testade första gången så flög den framåt.
Vänta, flög? Du flyger din dräkt?
Ja, eftersom det var Eva-form, eftersom det var så tungt bakom så flög den framåt. Så när jag lagt till vikt framför så flög bakdelen framåt.
Men kan den flyga?
Ja, för den har ju, problematiken är att vikten här framme är så tung. Så måste ha olika spänner som drar tillbaka dem.
Jag förstår. Hur länge höll du på med den här dräkten?
Den här dräkten höll jag på med on and off typ i 6 månader.
Jösses. Ja, riktigt häftigt. Hur ska du fira det här då?
Jag ska fira med att äta, för jag har inte ätit på nästan hela dagen. Och jag ska nog också göra som Nalle här då, att ta en dusch när jag kommer till hotellet.
Det låter ju som ni typ har torterat här i x antal timmar med dräkterna. Det är tufft.
Ja, det är tufft. Jag glömde göra hål i min hjälm, så det blir kondensation där inne. Så i slutet där när jag skulle upp på scenen så hade jag typ ingen visibilitet.
Så du gick i blindo helt enkelt?
Lite av instinkt där.
Ja, men härligt. Och du vann vilket pris?
Best build.
Kul. Ja, stort grattis till dig också. Och så har vi här...
Hej, jag heter Ron. Jag heter AC Cosplay, cosplayvärlden. jag har cosplayat The Mouse från ett spel som heter Brew. Och den karaktär kommer typ ingen att känna igen eftersom spelet har inte kommit ut än. Det kommer ut typ om några veckor.
Jaha, vad är det för spel?
Det är en indie game från Norge faktiskt. Och det började för ett år sedan i Norge. I fell in love with the mouth. And then då jag träffade developer... Jag säger man på svenska, developers,
ja,
från spelet. Och då sa typ, detta är en grym mus. Jag vill cosplaya den. Och de var typ, men vad fan, ja, varsågod.
De borde ju sponsra dig här. Ta mycket pengar.
Ja, men de tog mig till Gamescom också med den här dräkten. Det var grymt.
Det låter ju helt fantastiskt. Och jag kan ju då säga att det är en fantastisk hatt här med stora öron. Och vad var det mest utmanande för dig med den här?
Jag måste säga hatten, eftersom jag var tvungen att bygga den på mushuvudet.
Och då måste jag ju fråga hur du ska fira.
I want a shower.
Ja, det är det gemensamma nämnare. Alla som vinner cosplay, de vill duscha efteråt. Okej, vi blickar framåt nu. För jag antar att ni kommer ju inte sluta med det här. Utan ni kommer ju fortsätta att cosplaya. Vad blir nästa grej ni ska ta er an? Har ni bestämt det?
Jag har planer på att försöka kvalificera till Master på Nacon sommar 2027. med Kratos från God of War Ragnarok.
Oh, det är ju en ikonisk karaktär.
Jag har redan börjat.
Ja.
Jag ska fortsätta med Warhammer 40k-tema och jag ska köra en Necron Lord.
All right. Ja. Yeah.
Jag ska göra en till Twitch. Eftersom jag har cosplayat som Twitch. Och här är någon Twitch. Och nästa bild är Cheddar Chief Twitch. From League of Legends.
Ah, från League of Legends. Ja. Yeah. I mean, stort, stort grattis till er alla. Och lycka till med duschen, jag måste säga. Men framförallt med era kommande cosplay-tävlingar och utmaningar. Jättefina dräkter allihop. Stort grattis. Och tack så mycket för att ni ville vara med.
Tack själv.
Nu har vi kommit till slutet på inte bara det här konventet utan också det här avsnittet. Det blir ett långt matigt avsnitt, men shit vilka fina härliga gäster vi har fått. Och det här är ju liksom det här, den här podden i ett nöt. Ska vi blanda popkulturens alla härliga element och så väver vi ner till en fantastisk podd. Killar, vad har ni för nödigt på gång framöver?
Ja, men det kör du, Erik.
All right, då kör jag. Nej, framöver närmsta, det är precis som jag pratade lite med Tommy från Alara om innan. Jag kommer ju kommentera lite online, lite Magic. Det är väl nördigaste jag har på G.
Ja, men jag, efter konventet här så är man ju så här, vilken karaktär ska jag cosplaya som här framöver? Och så ska jag sätta mig och börja bygga det. Du har ju din där Grim Reaper som vi kom fram till tidigare, Erik.
Efter många om och men, ja.
Ja. Jag funderar på vad jag ska hitta på för någonting här och vad man kan ta. Jag siktar ju på VM då. Då måste jag ju göra någon japansk karaktär till exempel.
Det är sant.
Så ja. Att vi får se. Jag får fundera på det. Jag får komma tillbaka med det.
Adrian som var med här förut från Eloso, han och jag har börjat spela rollspel ihop. Och han spelleder någonting som heter Delta Green och Emil i podden är också med där. Och det är ju då, det är ju Cthulhu-världen fast man, det är nutid. Cthulhu utspelar sig oftast på 20-talet sådär annars, men nu är det nutid och vi tillhör ju då en hemlig organisation med liksom insatser från de här CIA och FBI och sådär. Och då givetvis så löser vi ju de här mystiska morden, eller vad det nu är, som har den här övernaturliga touchen. Men det är Cthulhu-inspirerat, så du blir ju mer och mer galen ju längre vi kommer i spelet. Så det är nästa grej som jag ska göra.
Grymt.
Låter lite Anders Fager inspirerat det här med svenska kulter och sånt tänker jag på liksom Cthulhu nutid.
Ja, ja men det är lite så. Fast det är då här är vi någon form av agenter som jobbar undercover och vi är också då vi jobbar ju mycket med mörkläggning så vi ska försöka se till att tysta ner allting så att det inte kommer ut till allmänheten samtidigt som vi ska forska i det och givetvis så har vi ju andra organisationer efter oss.
Det är lite som Man in Black typ.
Ja, lite så.
Får snacka ihop det med Adrian där och de gör en svensk version av Delta Green till så här. Nu vet jag inte vad den alfabetiska kod. Ja men det blir väl så här David Grön blir det väl eller något sånt där.
Det låter jättekul.
Det låter jättekul. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det blir ett långt avsnitt. Jättekul att ha er med alla som har lyssnat på oss.
Och tack till Trollkon och Innovatum
och alla gäster såklart.
Ja, och fantastisk upplevelse.
Ja,
den här evigt växande bäst. Vi får se vad som sker nästa år.
Ja. Och nästa vecka, då kommer ett avsnitt som handlar om det helt annat. Ha det gött där ute. Ciao!
Ciao!